Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Livet går upp och ner för alla. Men för den som lever med bipolär sjukdom är ofta topparna högre och dalarna djupare. Och det gäller att hitta sätt att balansera i mitten. Henrik Wahlström har skrivit en handbok för vad man kan göra för att lättare kunna hitta den balansen. Boken heter Upp och ner, en överlevnadshandbok för bipolär sjukdom. Och han har skrivit den tillsammans med Katrin Skogberg-Virén som är överläkare och ordförande i Svenska sällskapet för bipolär sjukdom.
Hej och välkomna till dagens podd. Ni hör mig Åsa och Ulrike. Dagens gäst är som ni förstått ingen mindre än Henrik Wahlström. Varmt välkommen Henrik, så himla kul att ha dig här.
Tack, kul att sitta här.
Vi ska ju snacka om bipolär sjukdom idag.
Mm.
I din bok så använder du ju så himla bra metaforer som gör det lättare att liksom relatera och förstå hur det kan vara att leva med bipolär sjukdom. Och de här olika varianterna och svängningarna och så. Så vi tänkte börja med att be dig berätta lite kring vad bipolär sjukdom innebär.
Alltså bipolär sjukdom, det är ett allvarligt kroniskt tillstånd. Det är alltså livslångt. Och det finns läkemedel som gör livet betydligt lättare, men det botar inte sjukdomen. Man har alltid kvar sårbarheten att trilla tillbaka i ett nytt skov, och därför behöver man liksom medicinera hela livet i regel. Och det, sjukdomen är, jag har liknat det vid att gå balansgång på en bom av något slag, där livet fungerar jättebra när man är där uppe. Och det är som idag, att det märks inte på mig att jag har någon sån här sjukdom, för jag har inga symptom, utan då är livet som vanligt, och det är där jag tillbringar större delen av livet. Men ibland så trillar man av den där bommen, och då kan man trilla ner i en depression, som ju de flesta vet vad det är. Ett väldigt mörker och en trötthet och en hopplöshet och sådär. En negativ tolkning av allting omkring sig. Men det som är unikt för bipolär sjukdom är att man kan trilla av bommen åt andra hållet och landa i ett sjukdomstillstånd som ofta upplevs som bättre än att vara fri från symptom. Och det är någonting väldigt udda. Och det är på många sätt som en motsats till depression. Alltså att det är en tid av upprymdhet och optimism, och att man aldrig är trött hur mycket eller hur lite man än sover, och att man tolkar allting på ett väldigt positivt sätt. Det är den sidan då som kallas för mani, eller det mindre extrema hypomani. Det är inte så bra som det låter, för att det leder ofta till väldigt dåliga beslut. Om man bara ser de positiva sidorna av allting så ser man ju inga nackdelar med saker som andra skulle se vara väldigt riskabla. Även det att när hjärnan så att säga bränner ut sig av den här hyperaktiviteten och att man inte sover och sådär, så tenderar man att krascha ner i en ny depression. Och de som har en bipolär typ 1, vi kan prata mer om det sen, men det finns alltså två typer. De som har typ 1, det har inte jag, jag har typ 2. De kan gå upp ännu högre i det som från en hypomani upp till den manin, den högsta formen som kan alltså bli ett psykotiskt tillstånd som då kräver sjukhusvård och som är väldigt, och klarar man inte av att ta hand om sig själv alls. Och därför så är det så otroligt viktigt att försöka hålla sig på den här bommen. Inte heller lockas in i det här att falla åt ena hållet, det här sidan där allting känns så bra. När man börjar tippa åt det hållet så känns det som positiva saker som händer. Alltså man känner en ökad tro på sig själv, en ökad optimism, en ökad energi. Och att då våga reagera på att det här borde inte vara så här, det här behöver stoppas. Det kräver otroligt mycket självdisciplin och sjukdomsinsikt att se det och försöka hindra det. Men det är mitt budskap som jag försöker sprida på sociala medier och på här och andra ställen. Det är att ett gott liv på bommen är möjligt. Alltså att man kan hålla sig där på.
Vad krävs för att liksom hålla sig på bommen?
Det krävs dels, så kan man göra det lättare för sig själv genom mediciner som gör bommen lite bredare. Liksom. Så man har mer rum för fel steg. Alltså de små misstagen gör inte att man bara faller handlöst. Men framför allt att man lär sig, man blir bättre och bättre på att balansera. Att man lär sig att reagera på de minsta tippningarna åt något håll. Så att man börjar tippa så hinner man upptäcka det och sätta in det man har lärt sig, hur man ska kontra den tippningen. Så att man kommer tillbaka upp innan man har rasat hela vägen ner. För att när man väl är på botten så är det väldigt, väldigt mycket tuffare att ta sig upp från båda de här sidorna. Men om man bara börjar ana att jag håller på att falla, då finns det fortfarande saker att ta till som kan göra att man håller sig uppe. Mm. Men det där är ju livslång, liksom. Det lär man sig hela tiden, nya sätt och det är oerhört personligt vad som fungerar.
Vad brukar fungera då när man märker att man börjar bli uppmärksam på att det börjar hända någonting med en sinnesstämning?
Det beror på vilket håll man tippar åt. För om man tippar neråt, alltså ner i den här depressionen, då är det ofta väldigt uppenbart. Det är liksom det är ångest och trötthet och ledsenhet över saker som inte är rimliga att vara så ledsen över, eller att man inte hittar någon orsak alls. Det är ju allt det här är symptom som man önskar försvann. Man vill bli av med det här så snart som möjligt. Så att då upptäcker man det i regel ganska kvickt om man har lärt sig att vara uppmärksam på det. Då handlar det om att försöka bryta den här nedåtgående trenden. Och för min del så det som fungerar är att aktivera mig, inte sova mer, inte sova middag fast jag vill bara gå och lägga mig igen. Utan hålla igång fysiskt, alltså verkligen ta ut mig, liksom trötta ut min kropp. Inte boka av saker utan tvärtom boka in liksom en lunch med en kompis som jag vet ger mig mycket energi. Och liksom hålla igång. Inte gå och lägga mig förrän min läggdagstid är. Jag har väldigt strikta rutiner kring sömn för att det är så väldigt avgörande för den här sjukdomen. Och där är liksom att jag får inte gå och lägga mig förrän klockan är 10. Och med allt det där, det är ju saker som, alltså alla sakerna under den där dagen är saker som jag inte vill göra. Men jag vet att det är saker som jag brukar liksom uppskatta. Och det kan också vara att jag till exempel ska se någonting, en film som jag vet brukar göra mig glad. Eller göra någonting som jag brukar uppskatta. Eller äta något som jag brukar tycka är gott, även om jag inte har aptiten. Det är liksom, om jag gör allt det där så ökar det oddsen att jag mår lite bättre nästa morgon när jag vaknar.
Det är det här lite som vi psykologer kallar beteendeaktivering.
Då är det alltså precis motsatta. När man håller på och tippar åt andra hållet, håller på att trilla ner i manin eller hypomanin, då gäller det liksom att stimuli begränsa. Alltså att bort med allt det här som drar igång dig. Alltså att du får inte gå upp tidigare än vad du hade tänkt. Du får inte gå och lägga dig klockan 3 på morgonen, utan du måste lägga dig när det är dags att sova. Och ibland att det kan behövas liksom sömnmediciner och sånt där för att få sova. En del har också vid behovsmediciner som liksom neuroleptika och annat som ska dämpa uppvärmningen så att man verkligen får sova. Men annars är det alltså att boka av och ställa in de här liksom festerna du håller på att planera eller så, för det är ofta så att man går in i massa nya projekt och ser ingen gräns för hur mycket man kan göra samtidigt. Ställ in det där som äter upp mycket energi, minska stress, bort med allt liksom, och det gäller överhuvudtaget, men att inte blanda in alkohol eller droger, för det är ännu mer bensin till det här. Det där är ännu mer så att man behöver göra saker som man inte vill. Och det är ännu svårare att motivera sig att inte göra det. För att det handlar om att jag ska tacka nej till saker som jag tycker verkar jättekul. Jag ska äta fast jag inte är hungrig. Jag ska sova fast det känns helt hopplöst att somna. Jag är inte ett dugg trött. Jag ska ändå gå och lägga mig. Och allt det här som tar emot jättemycket att göra, det ska jag göra för att förhoppningsvis börja må sämre. Alltså det känns så otroligt dumt. Och därför så är det väldigt lätt att man låter bli att berätta att man upplever den här uppvarvningen. För att man vill inte att någon ska säga att det här är ett sjukdomstillstånd. Jag vill bara känna att jag har flow, att det är inga problem.
Mm.
Och det är en väldigt, väldigt lurig grej med den här sjukdomen. Att självinsikten och sjukdomsinsikten, den försvinner i takt med att man är på väg ner i den här manin. Eller upp i manin, eller vad man vill kalla det. På väg upp dit så blir man mer och mer säker på hur frisk man är. Och det är ett jättetydligt tecken på att jag verkligen har varvat upp. Det är när jag börjar ännu en gång, för liksom 20:e gången, återkommer till att jag undrar om den här diagnosen verkligen stämmer. Jag har ju, alltså, jag måste ju ha tagit i, för jag har ju inte så stora problem. Och det här är ju, nej, men jag har nog en väldigt mild form i så fall. Det betyder att jag verkligen har, nu är sjukdomen igång. Liksom. Mm.
Kan det här vara någonting då som gör att man kanske drar sig för att söka hjälp? Alltså för att det låter ju som att i alla fall initialt när man börjar varva upp att det kan vara lite härligt och skönt att vara i
det. Det är väldigt så här angenäma symptom. Alltså en lyckokänsla och en lätthet i kroppen och en känsla av att man är helt pigg varje gång man vaknar och sådär. Det är ju toppen. Man önskar ju att det kunde få vara så. Men man vet ju då att det leder ofta till det här mörkret ändå. Det kan vara väldigt svårt att acceptera att det är något fel. För att man kan ju i det läget också brinna så väldigt mycket för något nytt projekt eller någonting som man har dragit igång som man då ska säga att man inte vill. Och det är ju jättetufft. Jag fick göra det faktiskt precis när jag skulle skriva min bok. Eller det var när jag hade fått idén till boken. Och jag kände att den här måste skrivas. Det är en överlevnadshandbok för bipolär sjukdom. Är undertiteln Upp och ner heter den.
Väldigt bra.
Jättebra. Ja, vad kul.
Mm.
När jag hade fått den idén så hade jag kontaktat en förläggare. Och bara det att liksom så här höra av sig till Bonnier direkt, liksom, det tyder lite på den här gränslösheten kanske. Men också att jag bara skrev, det här blir hur bra som helst direkt. Liksom. Det var, vid ett tillfälle där så var det en person som hörde av sig till mig på Instagram. För att jag har ju, det är därför ni har kommit i kontakt med mig också kanske, att jag har väldigt stora konton på sociala medier. Och vi kanske kommer till det sen. Men det betyder att jag har liksom 170 000 människor som ser hur jag mår varje dag. Och där var det en som hörde av sig och sa att du har sagt att om man känner någon som man vet har bipolär sjukdom och de börjar agera annorlunda än vad de brukar, då ska man säga till. Så nu gör jag det. För att nu upplever jag att i ditt förra klipp så pratar du snabbare än du brukar.
Mm.
Och när jag tittade på det här klippet gång på gång så såg jag att hon hade helt rätt och blicken fäste ingenstans utan den fladdrade omkring och jag tappade tråden och jag var så himla i gasen. Och då kunde jag liksom titta sådär, okej, men hur ser min vardag ut? Ja, nu har jag, då hade jag 15 olika liksom jobbprojekt parallellt. 15 olika liksom jobb, verkligen. Olika sorters uppdrag som jag hade liksom tagit mig an. Varav en av dem var den här boken. Och då skrev jag ett mejl till den förläggaren och sa att vi måste ställa in vårt möte imorgon. Vi måste skjuta upp det. För att jag inser nu att jag skulle må bäst av att du tackar nej till min bok. För att jag skulle inte klara det. Så att vi måste vänta tills jag är mer på banan igen för att kunna ta itu med det. Och sen blev det så. Hon accepterade det. Vi tog ett nytt möte efter några veckor som var, så blev det en bok. Men att orka göra sånt, det är jättetufft. Mm. Det är jättesvårt.
Det låter ju som att du har, tycker jag, väldigt mycket sjukdomsinsikt och acceptans också då kring vad du behöver och vad sjukdomen innebär. För du fick ju den här diagnosen i vuxen ålder, eller hur?
Ja, jag fick den när jag var 24 var jag nog kanske.
Ung vuxen.
Ja, men något sånt där. Och den här, jag menar, min acceptansen fanns inte då. Jag ifrågasatte det skitmycket och jag har liksom hållit på och slarvat jättemycket med mina regler innan jag har landat i det här. Men det här att jag har en väldigt stor sjukdomsinsikt och klara krisplaner kring vad ska jag göra om jag börjar tippa åt ena hållet. Det har kommit också av att den typen av bipolär sjukdom som jag har är den som kallas för rapid cycling. Det betyder att det svänger ofta. Alltså en del, ja men som Katrin som jag skrev boken med, hon är överläkare i psykiatri och på Huddinges bipolärmottagning. Och hon sa att hon har patienter som har gått 30 år mellan skoven. Alltså att de är deprimerade en gång och maniska en gång och sen så går det åratal innan det händer någonting igen. För mig har det inte varit så, utan jag svänger liksom minst 6 gånger om året. Alltså att det är en ständig svängning. Och det betyder ju att den som har 4 depressioner under ett liv, de har ju 4 chanser på sig att testa vad kan fungera. Men för min del så har jag ju fått testa och testa och testa och testa. Alltså haft någon slags möjlighet att använda en trial and error-teknik kanske 50 gånger under livet. och se att ja, men det funkar inte. Det där att boka in en lunch med en kompis, det funkar faktiskt lite. För då behövde jag vara lite social och lite trevlig mot folk på stan. Sådär. Ja, men det provade jag nästa gång också. Och då kom jag närmare bra tekniker. Men när jag fick diagnosen så var det ett jättetufft besked att få. För många är det också för att det man söker hjälp för i regel är en depression. Alltså man har nått en låg punkt där man känner att nu har jag tappat hoppet om att det här ska gå över. Jag kommer inte klara ut det själv. Utan jag behöver hjälp av någon. Och jag ser ju på Google att det här är en depression. Liksom. Det är ju inte så svårt att bara knappa in vad man har för... Liksom 1177 har berättat det för mig. Och sen kommer man dit och får veta att nej, det här är ingen depression, utan det här är någonting kroniskt. Det kan vara en otroligt svår... Liksom, en tuff nöt att få, eller att knäcka. Att liksom klura ut hur ska jag nu orka när jag vet att de här sakerna som fick mig att känna att nu hoppet är ute, att jag förmodligen kommer uppleva det igen. Och det är början på en väldigt farlig period när folk får ett sånt tungt besked i ett läge då de i regel mår jättedåligt. Och framförallt att man då i det läget pekas ut genom dörren och säger välkommen, det här är liksom make it work, här är världen, ditt nya liv. Den perioden är helt livsfarlig och det är många som inte överlever den. Alltså den perioden från att man får diagnosen och beskedet om att det här kommer du behöva hantera varje dag tills du dör. Den till att man hittar ett sätt att leva med det. Den perioden är jättefarlig. Och det var för den perioden som jag mycket skrev den här boken. Att det måste finnas en handbok att sätta i händerna på den som nu med den, liksom, den vårdapparat som vi har idag. När vi liksom stänger akutmottagningar och sånt där. Att det finns inte resurser att ge alla den utbildning i liksom patientutbildning som de förtjänar. Och då måste man i alla fall ha en chans att få det någon annanstans ifrån. För att det värsta som är liksom, om man skickar hem någon med beskedet att du får googla liksom. Då, för googlar du på bipolär sjukdom, då hittar du väldigt nattsvarta historier, så släcks det sista hoppet liksom.
Jag tycker att det var, alltså, när vi läste, vi jobbar ju, vi ställer ju många sådana kontrollfrågor, hur sover du och vaknar du pigg fast du bara sovit några timmar och sådär i vårt arbete, men för mig var det ögonöppnande att läsa dina beskrivningar om hur det är att vara i en hypomanepisod. Till exempel du nämner det här med att det är som Super Mario-spel där en liten Mario-gubbe springer och tar en stjärna och plötsligt blir jättesnabb och musiken går fortare och han springer rakt.
Odödlighet liksom.
Exakt, ja. Och också som du beskrev, olika sätt hur man kan uppleva en helt vardaglig situation, till exempel vänta på bussen.
Mm, precis.
Det var otroligt klargörande, ja, om man inte upplevt det innan.
Det har varit någonting som har kommit ur mina sociala medier ganska mycket. För det jag gör där är ju att jag blandar trams och allvar hela tiden. Och det gör jag för att hade jag haft ett konto om bara psykisk ohälsa eller kanske till och med bara om bipolär sjukdom, då hade jag bara predikat för kören. De enda som skulle lyssna, de är redan intresserade. Och det är alldeles för smalt. För att det jag vill nå ut med, och det var anledningen också till att jag började liksom prata öppet om det här, det är ju att nå till folk som inte vet vad det här är. Och som sen upptäcker att shit, det här låter ju som att det är jag som har skrivit, jag måste söka hjälp. Så att jag blandar, jag på väg in här så spelar jag in ett klipp liksom om, det var Sigvard från Gyllenröv som har varit ute på en slags, en klassresa. Han har varit och undersökt lite av hur vanligt folk har det. Så han har hälsat på sin moster på landet och bor i Tyresö. Och ja, det är otroligt. Alltså, de kollar priserna på menyn innan de beställer. Alltså. Det är inte som någon slags överraskning när notan kommer. Utan de kollar innan om ostronen kostar 3000 eller 30000. Liksom.
Jag älskar namnet.
Ja, men jag håller på med skitmycket dumheter. Det finns liksom, poängen med det är att det drar folk. Alltså, och jag dubbar hästar på skånska som står och tänker i hagarna på havre och bovling och allt vad de tänker på. Och det drar dit folk som då får tugga i sig det här att plötsligt sitter jag här och pratar om självskadebeteende. Och där så är det då liksom Johnny, 60 år, som hör av sig och säger att nu plötsligt fattar jag liksom, jag var här för hästarna men nu ska jag till vårdcentralen för det här ser ut som att det kanske är därför mitt liv har varit så svårt. Där har jag också då försökt hitta konkreta och pedagogiska sätt att nå fram med det. För om jag sitter och pratar om liksom symptom och neuroleptika, liksom om jag använder ord som inte går in eller det blir alldeles för teoretiskt, då orkar inte folk lyssna. Utan jag försöker göra det jättekonkret. Som jag byggde till exempel den här sjukdomen i Lego för att försöka visa. Liksom. Och där har jag då gjort också de här första personsperspektiven. Att jag gör någonting, jag passerar en blombutik liksom tre gånger. Samma blombutik och samma hjärna som passerar, men som tolkas fullständigt olika beroende på vilket läge som jag är i. Att den här, den första passeras den bara som vanligt. Man ser att det är en helt vanlig blombutik, det är inget konstigt. Den andra ser det här som att, det här, ja, men vilken bra idé. Man tar någonting som har varit vackert och levande och så skär vi av dem och så ser vi på när de dör. Och så ska vi tro att det här skänker oss någon slags glädje, att vi utarmar naturen på det här viset och bara tittar på ett levande väsen som ska dö före oss och det ska skänka oss glädje. Liksom. Det är så patetiskt.
Det är den depressiva.
Det är den depressiva personen. Alltså den deprimerade som bara ser negativa sidor av allting. Plus att jag kan ju också påverka bild och ljud där. Musiken är dämpad och det blir gråare färger och det är liksom... Nästa klipp så är det precis tvärtom. Musiken går liksom superpeppigt och det är liksom, det tindrar om färgerna. Och då är ju en blomsteraffär ger ju genast nya idéer om att jag kan ju köpa, jag har ju aldrig provat att göra någon sån här blomsterarrangemang. Jag är säkert skitbra på det. Om jag köper kanske 5 av varje, 10 av varje sort, så kan jag ju sätta ihop det här på något nytt sätt som liksom ger en helt ny känsla. Bara alla färgerna här är ju liksom, det känns som att det kittlar i hjärnan. Det är bara att köpa på sig. Mina pengar kommer ju, det löser sig alltid. Jag får ju nya pengar varje månad liksom. Det är ju helt lugnt. Och sen så den sista versionen som jag alltid får hjälp av mina följare, för jag har ju flera hundra bipolära följare. Där finns det många som är ettor, alltså som upplever den fullskaliga manin. Så de har kunnat hjälpa mig med hur skulle det här kunna upplevas. Och då är bilden plötsligt väldigt fragmenterad. Den hoppar, den är suddig. Det kommer in ljud som man inte förstår var de kommer från. Det är ett skratt som ligger i höger öra som bara inte borde vara där. Och en känsla av att de här blommorna är en del av koden. Om jag lyckas knäcka den, då kommer alla få förstå det här som jag redan har klurat ut, att vi är hotade och vi är förföljda. Om jag tar blommorna och delar ut dem här på torget, så kommer jag få en signal från någon som visar att de är med i min allians och att jag är utvald som ledare. Liksom. Mm. Och på det här viset då försöka visa på att det här är en och samma uppsättning sinnesintryck. Mm. Som går in genom samma ögon och näsa och hud och öron. Och sen tolkas fullständigt olika.
Mm.
Och det där har jag liksom gjort med att handla bröd i en affär. Och sitta och fika med en kompis. Och vänta på en buss och sådär.
Det blir ju mer begripligt. Alltså, och på ett humoristiskt vis. Det, alltså ja, lätt att ta till
sig. Det blir komiskt.
Ja.
Men det är därför jag ibland liksom... poängtera att då den här sista manikern till exempel, som sådär att jag kliver ut och så stannar jag bussen här och säger att den måste köra söderut liksom, ja men det vi andra ser är en person som går ut i vägen framför en buss och tror att de kan stanna den med sin hand liksom. Det här är helt livsfarligt, men jag kan få en komisk poäng i det. Och jag insett det när jag gjorde det första gången, var bara, jag stod på riktigt och väntade på bussen och så bara, ja men hur skulle det här vara i 3 olika lägen, så skrev jag det på telefonen och så iväg med det. Att för mig är det där jätteenkelt. För jag har ju varit i de där lägena. Så det är bara att ställa in hjärnan på hur skulle jag upplevt det då. Men att det är så väldigt konstigt och nytt för folk utanför. Mm. Och det slog mig då att det här är ju någonting som jag ser som självklart andra inte gör. Så det här behöver jag sprida. För att folk ska kunna snappa upp kanske lite mer. Att aha, det visar ganska tydligt att man inte kan snap out of it. Liksom. Du kan inte rycka upp dig ur något sånt här. Utan det här är uppenbart någonting som är ett sjukdomstillstånd. Och som upptar hela ens tankeverksamhet. Det är inte så att man går där och tänker att idag ser jag så här negativt på blommorna eftersom jag är nedstämd. Innan var jag mycket gladare. Utan det känns som att det har alltid varit så här mörkt. Och att jag inte har sett det förut, då har jag varit lurad på något sätt. Och samma sak när man är uppvarvad, att jag kan inte ha varit deprimerad. När allting är så här bra, jag måste ha skojat på något sätt eller spelat teater. Så att hela världen, det läge man är i just nu känns fullständigt rimligt och sant. Och det är också därför det är så jättesvårt att upptäcka själv att man har börjat gå uppåt eller neråt. För att man upplever inte att man har förändrats, utan man är bara sig själv. Så här är jag alltid. Så därför är det jättemycket värt om folk omkring en vet om att man har en sån här diagnos och hur den kan visa sig. Alltså folk på ens arbete eller ens närmaste av olika slag som kan se och reagera när någonting händer och kunna säga att nu verkar du lite upp i varv eller sådär. du brukar alltid äta lunch. Eller nu har du liksom köpt nya kläder 4 gånger den här veckan som du kommer in med. Eller vad det må vara. Som kan ge den här personen en hint att okej, jag behöver se över. Hur mår jag egentligen?
Mm. Har du pratat med dina nära och kära och bett dem att de ska uppmärksamma dig på det och liksom vad som kan vara sådana signaler och så?
Ja, absolut. Nu för tiden, alltså, eller, det har jag egentligen, mina allra närmaste har ju vetat om det under hela tiden och har kunnat hjälpa mig med saker, och det händer ju fortfarande, jag svänger ju fortfarande. Jag menar, jag är ju medicinerad och svänger betydligt mindre än vad jag gjorde i min ungdom. Men det svänger fortfarande. Det går fortfarande upp och ner. Där gör det jättestor skillnad att någon kan säga till mig liksom, när jag säger bara att jag vet inte vad det här är liksom. Och så säger de, nej men det är ju upp och ner sjukan. Det är ju bipolär sjukdom. Du är ju nere nu. Nu måste du liksom ut och spring. Gör någonting. Och skateboard. Gör någonting du tycker är kul och som du blir trött av och sådär. Och då, det behövs att jag hör det. För att jag tyckte bara att fan, mitt jobb är skit och det här vädret kommer aldrig bli bättre och jag ifrågasätter allt och vill bara gå och lägga mig. Någon behöver säga att det här är ju sjukdomen, och då blir det som att just fan, jag har ju den. Och på samma sätt om jag är uppvarvad, att någon gör liksom, för länge sedan när jag höll det här hemligt, då hade mina allra närmaste liksom ett tecken, att de gjorde ett tecken så här till mig som var som att ett tecken man gör med handen för att markera att någon behöver sänka volymen. Att så här, shh, shh, shh. Det tecknet betyder att här ser du är uppvarvad. Det tecknet kom alltid som en överraskning. Alltså att det var bara, vänta, vad gör jag? Är jag högljudd här nu? Och det tecknet kom då när jag liksom har tagit upp för mycket syre i rummet. Eller jag pratar för fort. Eller jag på något vis. Och det här tecknet användes ju då alltså när jag var i sammanhang där andra inte visste om den här diagnosen. Idag när jag är öppen med alla, då skulle ju de kunna säga att du verkar lite uppvarvad och så kan vi prata om det. Men då var det ju, det var så hemligt. Jag höll tyst i 12 år om den här diagnosen innan jag valde att gå ut med den.
Hur blir det för dig då när folk säger till när du är uppvarvad? Kan du ta emot det då? Eller?
Oftast, om det är liksom att ett litet nu så här, låta andra prata typ, eller att jag typ avbryter eller någonting. Jag har aldrig fått vara otrevlig, utan bara för att jag tycker att jag vet ju redan vart vi ska med den här diskussionen och jag har inte tid att vänta. Alla andra är så himla långsamma. Det är som att sitta i en, alltså det är som att ligga bakom någon som kör i 90 på motorvägen. Och man bara säger, jag vill bara vänta på en lucka och köra om. Fy fan vad jobbigt det är liksom. Jag har en jättesnabb bil, jag har bråttom. Och så ligger någon där och kryper. Och den känslan kan vara, när jag får då höra att du verkar uppvarvad. Dels så kan det vara en skamkänsla att fan, pinsamt att få veta att man har varit liksom ohyfsad eller odräglig på något vis. Men också en irritation, lite som att man typ får veta att man har blivit så här, gått på någon telefonförsäljare och blivit bluffad på något sätt. Att fan, hur kunde jag gå på det där? Hur följer jag dit i det där igen? Men det kan också vara en irritation över att man känner att jag vill inte höra detta nu för att allting går så himla bra. Jag vill inte veta att det här är någonting som vi ska ta bort nu. För allting går ju precis som det ska. Men jag försöker verkligen att liksom bara tacka och ta emot när jag får höra sånt. Och nu för tiden så är det ju på ett... Alltså, jag är jätteglad att jag får höra det. Och det kan även komma från till exempel från min chef. Och det är ju jättestor skillnad. Vi var på en mässa här om veckan där de hade en glassmaskin. Och för det första så reagerade han på att jag var så himla pepp på den här glassen. Det är gratis glass, man får ta hur mycket man vill. Och kolla, det finns strössel också. Men också det att när jag åt den så sa jag liksom så här, otroligt vad kall glassen är. Känner du också det? Och han sa, alltså nu händer, all glass är kall. Det ska vara det. Den är inte kallare än vanligt. Är du lite upp i varv? Och då var det som att just, ja, det är helt uppenbart nu. Tack vare att jag nu kan vara så pass öppen med dem omkring mig om det här. Men det var ett jättesprång som jag tog när jag berättade om det. För då visste ju ingen. Alltså min chef och kollegor och släktingar, så de visste ju inte när jag berättade.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hur var det för dig när du fick diagnosen? Vad var du i livet då?
Ja, men det var en väldigt mörk period. Det var ju när jag var i 24 års ålder någonting. Och hade utvecklat ett alkoholmissbruk. För att jag försökte hantera svängningarna med alkohol. För att det lär vi oss att man kan göra. Alltså, inte en kemist hade inte hållit med. Men om vi tittar på hur vår kultur och vårt samhälle porträtterar alkohol. Så passar det alltid in. Alltså om du är glad så firar man med att skåla i alkohol. Och om man är ledsen då ska man dränka sina sorger. Om man är rädd då ska man dricka sig modig. Och om man är trött då ska man dricka sig pigg. Och om man är för uppvarvad då ska man dricka sig trött med en sängfösare. Och sen vaknar man med ångest då ska man ta en återställare för att komma igång. Och det här håller på hur länge som helst. Så man kan försöka dricka sig genom hela kurvan från mani till depression och tillbaka igen. Det som händer egentligen är ju att man liksom bara göder det här problemet med mer och mer bensin. Så att det blev till slut när jag tvingade söka hjälp för det. Då var det en som satte saker i sitt sammanhang på den här missbruksenheten. Som sa att det här låter som bipolär sjukdom, hur det har svängt. För vi gick igenom hur jag hade mått liksom, vecka för vecka i liksom, åratal bakåt. Sådär. Hur de här olika perioderna hade påverkat mig och hur de hade visat sig. Och då så fick jag liksom, en utredning. Och ville inte alls acceptera det svaret att det skulle vara det här, för att jag vill ju inte att det ska vara så allvarligt. Men det, när jag väl accepterade så var det ju det bästa besked jag kunde få. Och det säger jag till folk hela tiden på nätet som hör av sig och säger att nu ska jag utreda så jag vill inte. Liksom. Gör det. Alltså tacka ja ifall det erbjuds en utredning för det här. För att om du redan har sjukdomen, om du har alla de här symptomen, då har du bara att vinna på att få diagnosen. För annars har du liksom alla problemen men inga svar. Om du får diagnosen då har du helt andra förutsättningar. Alltså mycket bättre odds att få ett bra liv efteråt. För då finns det liksom mediciner som du inte har fått prova för att de används för just det här. Det finns liksom böcker och dokumentärer och hjälpgrupper och stödgrupper för anhöriga och allt möjligt som underlättar. Och det funkar inte att bara behandla varje sån här depression som en depression. Ifall det är bipolär sjukdom så krävs det annan medicinering och andra tekniker. För att bara sätta in antidepressiv medicin, om du är bipolär, då skickar man upp den i taket. Liksom. Det kan bli en sån här switch som man blir manisk. Så det fungerar inte, och det var ju precis det jag hade. Jag hade ju antidepressiv medicin och alkohol mot bipolär sjukdom, så det var ju liksom precis motsatt mot vad jag behövde.
Utöver medicinering, som jag förstår att man måste ha.
Alltså det finns en del som klarar sig utan det, och de som gör det, de tenderar att propagera för det också. Jag menar, när jag har pratat med Katrin om det här då, hon säger att visst det finns de som till exempel slutar med sina mediciner och mår bra ett tag, men hon har liksom fortfarande inte varit med om att någon av hennes patienter har slutat med medicinen och inte kommit tillbaka i ett skov. Alltså att man trillar ner igen. Den där, man tar bort skyddsnätet liksom. Så varför inte? Alltså det här, en del är rädda för mediciner. Och det finns väldigt mycket fördomar kring till exempel litium, hur det ska liksom göra en till en zombie av något slag, att man inte har några känslor, men så är det inte. Alltså det, då tittar vi på liksom 70-talets litiummedicinering. Vi har liksom väldigt kontrollerade doser idag. Och känner man inga känslor, då har man ju fel dos eller fel typ. Och jag fick liksom prova 6 olika kombinationer innan det blev rätt. Det var en jättetuff period. Men när det väl blev rätt så har det varit otroligt hjälpsamt genom livet. Medicinerna skär alltså av topparna högst upp och längst ner. Så att mina svängningar sker fortfarande, men det blir inte det här hysteriskt höga eller det helt nattsvarta, utan det blir påtagligt men inte så mycket. Och det minskar även riskerna för svängningar. Alltså de flesta får ju då ett mycket, mycket stabilare liv också. Men sen finns det en del som klarar sig utan medicin, men det, man vet ju aldrig hur länge. Alltså det är så många som säger att nej, men nu slutar medicinen och hittat den här träningsformen istället. Att, ja men jättebra, men vi hörs om ett år liksom. Sådär.
Så medicin och rutiner är liksom viktiga faktorer för att vara kvar på sa du, plankan,
ja,
på spången.
På bommen.
På bommen.
Ja, det är jätteviktigt. Alltså sömnrutinerna kan liksom inte underskattas, alltså, det, eller överskattas menar jag. Det är så himla viktigt hur man sover, för att det kan, liksom, sömnbrist kan i sig trigga en mani. Att man sover för mycket eller för lite när man väl börjar gå uppåt eller neråt. Det, liksom det påskyndar det här. Det är så konstigt med den här diagnosen att för min del så till exempel, om jag sover lite en natt så tenderar jag att vilja sova mindre nästa natt. Jag sover liksom inte i kapp, utan jag blir piggare. Ju mindre sömn jag får, desto piggare upplever jag att jag är. Och en del slutar sova helt och hållet i slut. Och på samma sätt faktiskt om jag sover för mycket. Om jag bara låter mig ligga i sängen så blir jag tröttare och tröttare och känner bara för att lägga mig igen.
Bortsett från sömn, finns det andra saker som kan trigga en hypoman-episod,
ja,
eller en
manisk-episod? Ja. Alltså de här skoven kan komma från ingenstans. Att man vet inte, man har ingen aning om vad som utlöser det. Men ofta, det kan utlösas, inte minst det första skovet. Liksom, när man har bara anlagen för det här, för det är ju väldigt ärftligt. Om man har sårbarheten för det så är det ofta så att någon form av trauma eller känslostorm sätter igång det. En känslostorm måste inte vara negativ, utan det kan vara en positiv känslostorm. Alltså det är folk som till exempel arrangerar ett bröllop under månader och sen så blir det här crescendo den här dagen med kärlek från alla håll och så blir de skitdeprimerade eller jättemaniska för att det här sätter igång. Andra får det liksom när de får barn eller när de förlorar en anhörig eller de är utsatta för liksom ett trauma, ett övergrepp eller en olycka eller vad det kan vara som sätter igång den här cykeln som sen går upp och ner i alla år. Och stress kan utlösa det. Alltså en för stressig liksom en arbetsbelastning till exempel och olika sorters trauman kan då sätta igång det här. Väldigt lurigt är att en positiv känslostorm betyder inte att man kommer trilla över på den positiva sidan nödvändigtvis, utan den ruckar balansen och sen kan man falla åt vilket håll som helst. Så jag fick höra till exempel om, för mig personligen så var det till exempel en semester som jag hade sett fram emot så mycket och var så peppad på, så att när det väl äntligen blev dags då blev jag skitdeprimerad och kunde inte alls uppskatta det. Det var bara supermörkt under hela tiden. Andra som, det var en som förlorade en nära anhörig och blev alldeles hypoman. Så att hon var liksom, hade världens framtidstro på minnesstunden, liksom, jättepeppad. Så det, och det kan ju bli väldigt, ja, det blir liksom fel.
Och det kan bli jobbigt då när det svänger kanske till att man hamnar på nedsidan där. Mm. Om man har varit väldigt pepp på den här minnesstunden.
Ja, alltså. Ja visst. Mm. Och det är många som också känner när de kommer ner från en hypomani att man då liksom vaknar upp ur det med en oerhörd liksom bakfylle ångest. Att man har gjort saker och sagt saker som man inte hade gjort om man var vid sina sinnens fulla bruk. Som man liksom har svårt att ta tillbaka. Många har ju skuldsatt sig och sådär också. Eller hamnat i problem med lagen eller vad det må vara. Som gör att när man väl kommer ur hypomanin så blir man liksom deprimerad av vad man har gjort. Och så fortsätter det ju svänga. Men det är jättemycket värt om någon som har... För att jag blev ju bara behandlad för återkommande depressioner hela tiden. Och jag var förbannad på min psykolog under många år att han liksom inte kunde se att det här var bipolär sjukdom. Hur kan han kalla sig psykolog? Jag var hos honom i liksom ett par år. Men det var ju för att han bara träffade en deprimerad patient hela tiden. Så fort jag mådde bra, då gick jag inte dit. Så han såg ju aldrig när jag var uppe i varv. Men om man har en anhörig eller en vän av något slag som har varit deprimerad och som kommer tillbaka igen och som är uppe sådär, nu är hon tillbaka, då är det skitviktigt att våga se om den här personen är en högre, eleverad version av sig själv. Alltså högre än nollan. Det här är någon som har mer energi och mer hopp och mer självförtroende än före depressionen. Då är det jätteviktigt att se det, för att de där små pucklarna som kan vara liksom något hypomant, de kan avslöja att vi pratar om bipolär sjukdom här. Och då krävs ju en annan behandling och återfallsrisken är liksom 80% om man inte upptäcker det. Men man vill ju inte det. Alltså när någon kommer tillbaka från något sånt, då vill man ju säga att det här är bakom oss nu. Äntligen, nu mår hon bra. Man vill inte säga att ja, det här kanske är ett allvarligare tillstånd än vad vi trodde. Men det gör det, för det tjänar bara den här personen på.
Det här med att söka hjälp i psykiatrin, jag kan tänka mig att många drar sig för det just för att man vill inte förknippas med psykiatri. Man kanske har hört väldigt mycket negativt om psykiatri och sådär. Mm. Långa köer och vad vet jag, allting. Ja. Är det någonting som du känner igen?
Ja, jag fick ett meddelande nu på morgonen liksom, om en som sa bara, jag är så förtvivlad, jag får inte den hjälp jag behöver och jag tjatar och det är precis bara som att jag, för att jag vet vad jag har för diagnos så är det ingen som tar det på allvar. folk som stångar sig blodiga mot att liksom, med kötider och att det är svårt att få hjälp. Och så är det, vi har ju liksom en situation där vården behöver mycket mer resurser och en omstrukturering, och det är liksom, jag kan vara otroligt frustrerad över det. Men det är ju liksom politiska beslut som det handlar om, och att alla måste komma ihåg att rösta liksom. Men när det kommer till att inte vilja söka vård av stigmatiserande eller liksom fördomsskäl, så önskar jag ju att man la det åt sidan. För att det är ju, inte minst vi män måste bli otroligt mycket bättre på det. Att vi söker inte hjälp förrän vi mår svindåligt, eller tills vi har pushats tillräckligt mycket av ofta då kvinnor i vår närhet. Det är då vi accepterar att ta emot någon hjälp som vi låtsats att vi inte behöver. För att vi har lärt oss att ja, men, som man ska man inte känna efter så mycket. Man ska inte klaga, och ensam är stark, och man ska ha ett starkt psyke liksom, och allt vad det är. Det är ju bara bullshit. Det gör ju bara att vi tar livet av oss. Så att där, att vi ska söka hjälp i större utsträckning, absolut. Om man ser till liksom att, ja visst, det kan finnas ett stigma som vi håller på att slipa bort. Men det måste vara värt det för att du ska få hjälp. Det är ju jättefarliga saker vi pratar om. Det är klart att du ska söka hjälp även om det finns en stigmatisering. Jag menar, det är väl lite som när folk pratar om att gå och kolla upp liksom en könssjukdom. Jag menar, man vill inte bli sedd där och inte förknippad med det. Men det är klart du måste kolla upp det, för annars kan det vara skitfarligt.
Vad är den vanligaste fördomen då som du stöter på när det gäller bipolär sjukdom?
Det finns framförallt en väldigt stor okunskap kring vad det är för någonting. Alltså folk som inte alls vet vad det är. Och som kanske känner till det också som manodepressiv sjukdom. Som inte vet om den nya termen. Liksom. Alltså ny, den är ju, har ju massor med år på nacken. Men som minst det. En vanlig föreställning är det här att man alltid är manisk eller deprimerad. Att man går mellan de två lägena som någon sån här Jekyll and Hyde-grej. Och det stämmer ju inte alls. Utan de allra flesta som har den här sjukdomen lever sina liv i det symptomfria läget, att man är som vem som helst. Och sen får man de här anfallen lite som en diabetiker. Liksom. Det går ju inte runt att ha anfall hela tiden. Utan livet kan vara hanterbart väldigt länge. Tills man då utsätts för någonting som gör att det här blir liksom urartat. Det är en sån sak. Och med det kommer ju också att en upplevelse av att man inte kan lita på någon som har det här. För att det är fullständigt volatilt. Liksom bara far åt alla håll. Men det där, det stämmer ju inte. Jag var livrädd för att just få en sån här stämpel som jag liksom hade växt upp med att höra. Att akta dig så att du inte får en stämpel. Säg inte det här till folk för att du kommer bli så förknippad med din sjukdom. Och du ska inte bli ett fall och sådär. Till slut så landade jag i att ja, men, mitt liv fungerar ju med den här diagnosen. Samtidigt som det finns alla de här fördomarna, och då det bästa jag kan göra för att försöka råda bot på det och för att underlätta för folk som inte har det så lätt som jag, som har en mer svårhanterlig sjukdom eller som inte har nått till den stabiliteten än, för jag har ju lagt så många år på det här redan nu. Så det bästa jag kan göra är att gå ut och liksom räcka upp handen och säga att jag är en av de som har den här stämpeln. Att så här kan den se ut. För det kan ju motverka fördomarna ifall de motbevisas. Att, nej men, okay, det här som vi tänkte var psykisk sjukdom, det betyder tvångströja och någon sån här insane asylum. Mm. Och liksom, det är någonting man, en mental patient, det är någonting man klär ut sig till på Halloween. Liksom. Och så säger jag att nej men, jag är kreativ chef på ett produktionsbolag och författare och varit med i massa sammanhang. Och jag har den här sjukdomen, allvarlig psykisk sjukdom som jag aldrig blir av med. Det funkar, det går det också. Och den... Alltså framförallt, alltså inte mest, inte fokus på mitt karriär egentligen, utan mer så här att jag har ett fungerande liv. Jag kan ha ett yrke, jag kan ha familj, och liksom, det är ingen tvångströja inblandad. Mm. Och det var ju liksom syftet med att jag gick ut med det, för att kunna sudda bort lite av den där nidbilden.
Hur ser du på det här då med att benämna det som att du har en bipolär sjukdom eller att du är bipolär?
Det är jätteintressant, för det är en diskussion som har pågått jättemycket och där folk i regel har väldigt bestämda åsikter. Och den diskussionen, samma diskussion pågår i liksom autismsammanhang. Alltså folk som pratar om, men är vi autister? Eller är vi autistiska? Eller har vi autism? Vad är det, en person med autism eller en autistisk person? Det handlar om det här personen först eller identiteten först. Det är ju liksom bara ordval, men för en del så gör det jättestor skillnad. inom vården till exempel så vet jag att väldigt många har fått lära sig att man får aldrig säga att man har bipolär, eller att man är bipolär, utan det är att man har sjukdomen, för den är inte, man är inte sin sjukdom. Jag höll med om det när jag precis fick min diagnos. Då tyckte jag att det var absolut så. För jag ville hålla den på lite avstånd gärna också. Se det som någon slags yttre hot som vi skulle hitta ett botemedel mot. Men med tiden så har jag liksom insett att den här sjukdomen är en del av min personlighet. Det är en del som jag gärna blivit av med. Men det är fortfarande väldigt förknippat med vem jag är, min identitet. Och jag blir inte av med den. Och jag menar, jag är ju liksom, jag är magsjuk, jag är förkyld, jag är, ja, men det är inte så att, ja, men du är inte din förkylning. Men klart man säger så i alla fall. Den påverkar mig jättemycket nu. Eller att jag, alltså den definierar mig heller inte mer än att jag är brunhårig eller att jag är skåning eller någonting. Det är inte så att det är min enda personlighet, utan jag har ju massa saker. Så att nu för tiden så säger jag det lika gärna. Och jag gjorde att jag är bipolär. Jag gjorde en undersökning kring det där bland mina följare då och sa liksom att ni som har den här diagnosen, vad föredrar ni? Och då var det verkligen nästan 50-50. Det var 51% tyckte att de föredrog att jag har sjukdomen. För att det känns bättre att hålla det på liksom separat från ens personlighet. Men 49% tyckte att föredrog antingen är eller tyckte att båda gick lika bra. Så att det är inte så säkert att det är, alltså en intressant grej också är att när de gjorde en jättestor undersökning kring autism och det här vokabulären i USA, då konstaterade de att läkarna och de närstående, de ville ha att personen har autism, de är inte sin diagnos. Medan autisterna själva föredrog att de är det. Mm. För de tyckte att, fan ska jag skämmas för det? För det är klart att det är en del av mig och liksom, det är en del av min personlighet och det borde folk acceptera. Mm. Och inte försöka få det till att, alltså att det här, att folk skriker om att nej, du får inte vara en diagnos. Det bara betyder ju att det här är något man ska skämmas för. Mm. Eller hålla borta från sig själv att ens personlighet är bättre än en personlighet med det här.
Du har ju många följare på Instagram och har ju blivit intervjuad en hel del. Och det pratar vi lite om här också inför inspelningen. Mm. Finns det liksom någon återkommande fråga eller kommentar som provocera dig i anslutning till boken Upp och ner som du har skrivit eller kring diagnosen bipolär sjukdom?
Men som provocerar mig, det är inte så mycket. Det är väldigt tydligt att de få riktigt negativa kommentarer som jag får, det är ju från män som är inställda på det här sättet att män inte ska hålla på och klaga och som tycker att det här är någon slags sympatijakt eller vad det kan vara. Och det känns väldigt mycket som att det är män som skulle behöva prata om det här mycket, mycket mer. Alltså varför upprör det här dig så mycket? Alltså boka en tid på vårdcentralen istället för att hålla på och skriva till mig. Annars, det är inte mycket som provocerar mig, men det är väldigt tydligt att det är, alltså, något som återkommer hela tiden är hur ska vi få den här personen som vi har nära oss att inse att de behöver hjälp? Alltså folk som har uppenbara psykiska problem men som vägrar se det själva. Det är en för stor och svår fråga för att svara på här, men jag brukar liksom hänvisa dem till ett inlägg som jag gjorde där jag tog emot massa svar från folk. Jag ställde frågan ut, så här, vad har funkat när ni har suttit i den här situationen? Men det handlar ju mycket om att gå ihop flera stycken, att skriva ner konkreta exempel på hur den här personen skiljer sig från hur de brukar vara. Kunna visa sms som är skrivna 4 på morgonen och sånt där. Alltså visa att det här går emot din personlighet i vanliga fall. Så att det blir en slags intervention, och det behöver ju inte vara jättedramatiskt, men att man verkligen inte slutar tjata.
Och om man känner igen sig i det här nu efter att ha lyssnat på det här. Om man känner igen sig i dina beskrivningar hur det är att vara hypoman och nedstämd de här svängningarna. Vad skulle du vilja skicka med till den personen?
Ja, men att följa upp det här. Försök inte klara på egen hand, för det är skitfarligt. Alltså det här måste du kolla upp på samma sätt som om du upptäcker att oj, jag kanske har diabetes eller någonting liknande. Boka en tid på din vårdcentral och försök få liksom en remiss till psykiatrin där det här kan utredas. Utredningen vinner du bara på, för antingen så säger de att nej, men det var inte det, ja, men då kan du gå vidare och försöka hitta andra orsaker till det här. Men om de säger att ja, men det här är tydligt att det är den här diagnosen du har, då är det ju en verklig life changer liksom. Och det kan innebära att du behöver göra vissa livsstilsförändringar, det behöver de allra flesta, och det kan kännas skittråkigt, särskilt när man är ung, att liksom som 24-åring få veta att nej, men nu ska du gå och lägga dig liksom alltså före midnatt jämt, och du ska börja leva på ett mycket mer propert sätt. Det kan kännas skittråkigt när man liksom har kanske ett socialt liv som utspelar sig väldigt mycket efter midnatt och sådär. Men det går, det är jättemycket värt det. Alltså jag har fortfarande väldigt mycket liksom FOMO-känslor när jag liksom, jag inte kan följa med på någonting. Eller måste tacka nej till någon konsert för att den håller på för sent eller vad det var. Men jag vet ju att det vinner mig, de där timmarna jag offrar efter midnatt, de vinner mig liksom ett liv av stabilitet. Det är det verkligen värt. Mm. Och en del kan vara uppe, liksom en del klarar och ja, slarva mer med sömnen än vad jag gör. Men jag behöver ganska strikta regler för att inte det ska spåra ur. Mm.
Ja. Henrik, jag sitter här och sneglar på din arm där du har en tatuering.
Ja,
vad är det för tatuering?
Det är en liten symbol som jag skapade. För när jag väl gick ut med det här och det landade bra och jag möttes av väldigt mycket kärlek och respekt från nästan alla, då började jag ju undra, hur kunde jag inte berätta tidigare? Varför har jag hållit tyst i 12 år? Alltså det var mycket lättare det där decenniet hade blivit om jag kunnat dela det med folk omkring mig och inte hålla på att skylla på maginfluensor och allt möjligt för att jag inte kunde jobba och sånt. Det slog mig då att det handlar om att det är en komma ut process där man ska berätta någonting som är väldigt, alltså på samma sätt som om man skulle komma ut med sexuell läggning, så är det någonting som är väldigt privat och personligt och som man själv har vetat om men man har hållit det hemligt. Men nu vill man berätta för att någon ska liksom känna hela dig. Och att man kanske också känner att samhället borde vara redo för detta nu. Att vi är olika. Men man vet inte hur det ska tas emot förrän man har sagt de där orden. Och då kan man inte ta tillbaka dem. Utan då är det liksom ute hur det än landar. Och där finns det ju då, för de som vill liksom komma ut med en könstillhörighet eller en sexuell läggning eller så. Då finns Pride-flaggan. Som är en skitbra hint om var man har allierade någonstans. Alltså att man ser de här regnbågsfärgerna på en mugg på jobbet. Då ser man liksom att den där kollegan är någon som jag kanske kan vara öppen med om jag vill. Eller det där typ kaféet på stan som är HBTQ-certifierat och har en Pride-flagga. Där kan vi våga hålla handen utan att svettas liksom över det. Och det slog mig då att det är precis det jag hade behövt. Alltså om det hade funnits en Pride-symbol för psykisk ohälsa, då kanske jag hade berättat för folk mycket tidigare när den där väl dök upp. Så att då bestämde jag mig för att försöka skapa en sån. Alltså jag behöver den inte egentligen nu, men för alla de som kommer efter mig, att liksom försöka kratta för dem. Så då tog jag fram en liten smiley, en gubbe som är ledsen och glad på samma gång. Schrödingers smiley kallas den. Ibland, den har funnits länge, men den har ibland associerats med bipolär sjukdom, ibland inte. Jag vet att det finns något bipolärförbund i Norge som har det som symbol till exempel. Men jag tog den för att den är liksom inte rättighetsskyddad. Och sen så ritade jag ett hjärta runt det och tyckte att det bara såg smörigt ut. Så då bad jag min 4-åring att rita hjärtat. Och då blev det lite kantstött och lite fel liksom. Och då var det helt rätt. Så då satte jag upp en webbshop med massor med merchandise med den här symbolen på. Som heter uppochner.nu. Och så gick jag ut på nätet, på live på Instagram, och sa att det här kanske är skitnaivt. Och tror att man bara kan liksom gå ut och säga att jag har hittat på en egen symbol. Så. Men jag måste försöka, för att jag hade behövt det här. Att nu bestämmer vi att det här lilla hjärtat heter upp och ner. Och symbolen betyder att den som bär symbolen, alltså på en mugg eller en pinne eller en keps eller vad det må vara, den personen säger att jag har en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa och olika diagnoser. Att om någon med den lilla pinnen frågar dig hur du mår, då vill de faktiskt veta hur du mår. Då behöver du inte svara så artigt liksom. Mm. Och så donerar jag all vinst till Mind och till Hjärnfonden, som ju, Mind driver ju självmordslinjen och äldrelinjen bland annat.
Mm. Och så jäkla bra initiativ.
Ja, det fungerar så fantastiskt.
Otroligt fint.
Så den har ju spridit sig något makalöst. Det har väl 189 tatueringar hittills som har skickats till mig liksom. Sen finns det säkert fler. Och 400 000 som har gått till deras ändamål och så. Så det är skithäftigt.
Ja, vi ska beställa pins och kanske en sån här liten tygväska.
Ja, en litet klistermärke någonstans. Ja. För det är det som är häftigt, att jag får hela tiden höra hur den gör precis det var tänkt. Mm. Alltså folk som jobbar på arbetsplatser, de säger att jag satte en sån här litet upp- och nermärke på min anslagstavla och en lapp om vad det betydde. Och så här, första veckan var det 7 anställda som kom och berättade om olika diagnoser de hade. För de har liksom, det har bara funnits ett lock på som nu skruvades av. Liksom. Skithäftigt.
Tack för ditt viktiga arbete. Verkligen. Och så himla roligt att du kom hit också och pratade om det här med oss.
Det var kul.
Vi är jätteglada.
Mm. Om man vill följa dig på Instagram, vad heter du då?
Då heter jag Henrik Wahlström, för det gick inte att skriva då. Och upp och ner.nu är symbolens hemsida.
Stort tack till dig och tack till alla er som lyssnar. Vi blir så glada att ni är fler och fler som hänger med oss här i podden. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.